Det är speciellt att få predika på påskdagen. Jag tror inte att det finns någon gudstjänst på hela året som är så buren och inbäddad i tacksamhet och glädje. Så känns det, och så känns det också för mig som står här. Jag känner mig tacksam och glad att få stå här. Jag känner mig buren hela vägen in. Låt oss be och lägga den här predikan i Guds händer. Jesus, tack för uppståndelsen, Herre. Tack för att du har segrat, Herre. Tack för att döden inte har det sista ordet, Herre. Utan du har lovat att du har segrat och du kommer att segra, Herre. Jesus Kristus, vi tackar dig, Herre, för att du har uppstått, Herre. För att öppna vägen till evigheten, Herre. Jesus Kristus. Vi öppnar våra hjärtan och våra liv för det du vill tala till oss idag, Herre. Öppna ditt ord för oss, Herre. Låt din röst få höras och ditt ord få talas, Herre. Och de ord som bara kommer ifrån mig, Herre, låt dem få glömmas bort, Herre. Jesus, vi lägger den här predikan i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag vill börja den här predikan med att rikta din uppmärksamhet till uppståndelsens första vittnen. Först så har vi vittnena kring den tomma graven. Och här är Maria Magdala som vi läste om, helt central. En av kvinnorna som följde Jesus. I Lukas 8 så driver Jesus ut 7 onda andar ur Maria från Magdala. Och därefter verkar hon ha varit en av de kvinnorna som följde Jesus nära. Hon omnämns i alla 4 evangelier som ett vittne till den tomma graven. I 2 av evangelierna så nämns hon också som det första vittnet till uppståndelsen. Maria, Jakobs mor, eller den andra Maria, hon nämns både i Matteus, Markus och Lukas som ett vittne till den tomma graven. I övrigt nämns också Johanna, Salomo och vid ett tillfälle de andra kvinnorna. Och det här har sagts många gånger, men det faktum att de första vittnena till uppståndelsen och till graven är kvinnor som på den här tiden inte hade samma sociala ställning, som inte hade samma rättigheter att vittna i en vanlig rättegång. Det är ett otroligt argument för evangeliernas trovärdighet. Lukas nämner också Petrus som ett vittne till den tomma graven. Johannes evangeliet berättar om Petrus och Johannes som tar sig ut till den tomma graven. Sen visar sig Jesus för lärjungarna och han visar sig för några lärjungar på väg till Emmaus. Paulus, han gör en redogörelse i 1 Korintierbrevet 15. Då nämner Paulus inte kvinnorna, vilket han kanske hade skäl för, men han nämner fler än 500 bröder. Och jag tänkte att vi skulle läsa den texten tillsammans. 1 Korintierbrevet 15, vers 3-8. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på 3:e dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag älskar den här texten. Många av dem som såg Jesus uppstånden, de är i livet, skriver Paulus. Ni kan gå och fråga dem själv. De kan själva vittna om detta. Och om inte det räcker, då kan ni gå till Jakob, Jesu halvbror, och fråga honom. Han kan också vittna om uppståndelsen. Jag tycker att på påskdagen så ska man glädja sig över det här. Trovärdigheten, att man inte behöver stänga av sitt eget förnuft. Det håller. Han är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Resten av den här predikan skulle jag vilja ägna åt att blicka lite framåt. Och egentligen så skulle jag vilja tala om tre olika områden som jag känner stor tacksamhet över. Och som jag också tror att vi kommer att få se mer av i framtiden. Så någon slags liksom redan nu men ännu inte för oss som kyrka skulle jag ge det här idag. Jag har försökt att kombinera några saker jag känner mig väldigt tacksam över och som jag också hoppas att vi ska få se mycket mer av. Är det okej? Okay? Härligt. Härligt, härligt. Det första jag tycker mig se mer och mer av, det är att när vi samlas till gudstjänst så är det människor från olika kulturer och bakgrund som samlas. Och jag vill bara enkelt så här uttrycka min glädje över detta. Jag önskar att ni alla fick stå här lite oftare och blicka ut, för det är en fantastisk syn att få stå här och se er söndag efter söndag. Och det kanske inte är något mål i sig, men det är väldigt, väldigt vackert. Och det känns bra att det finns fler människor, fler nationaliteter som känner sig hemma här i Sollentuna Pingst. Det tycker jag mig ändå se. Och jag tycker också att det är bra att vi får spegla den mångfald som finns i vårt samhälle. Jag vill bara säga att jag är så glad över detta. Och jag tror också att detta är en försmak av himmelen. Vi är inte på något sätt en perfekt gemenskap av perfekta människor. Men det är vackert. Lyssna nu på de här orden från Uppenbarelseboken 7, vers 9-10. Johannes bild av himmelen. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer, och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Jag glädjer mig över detta. Och jag hoppas och tror att vi också kommer få se mer av detta i framtiden i Sollentuna Pingst. Och när vi samlas så samlas vi för att tillbe Gud. Det är bara Gud som är värd våran tillbedjan. Tillbedjan är det. Det är lärjungaskapets centrum. Tillbedjan. Rikta våra hjärtan. Lär oss att älska rätt saker. Vi kommer inte för att konsumera en gudstjänst. Vi är här för att tillbe Gud tillsammans. Det gör någonting med oss. Det bär oss ut i veckan. Det lär oss att älska Gud först. Det andra området tänker jag handlar om de andliga gåvorna. Att den heliga ande utrustar var och en som vill vara med och bygga Guds rike och bygga upp församlingen. Jag tänker att det här är så otroligt viktigt. Det är det här som tar oss från det som hände för 2000 år sedan till att det händer saker idag. Det här är våran på riktigt faktor. Det här det blir på riktigt. I första Korintherbrevet 14:1 så står det så här: sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna och helst gåvan att profetera. Sök vinna de andliga gåvorna. Jag tror att vi är inmatade med ett sätt att underkänna oss själva så fort vi hör ordet andlig. Jag tror att det finns en del här som tänker, jag är inte tillräckligt andlig, så vad handlar det här egentligen om? Men jag tänker att det handlar om att den heliga ande vill hjälpa var och en som vill vara med och bygga Guds församling. Jag drog fram en lista på de andliga gåvorna. Det finns listor i första Korintherbrevet, i Romarbrevet, i Efesierbrevet, i första Petrus. Jag hittade någon slags sammanställning av de här som jag tyckte var ganska bra, för att den satte lite andra ord på de här andliga gåvorna. Och listan var så här: ledarskap, administration, undervisning, kunskap, vishet, urskiljning, uppmuntran, hederskap, tro, evangelisation, pionjär, hjälptjänster, barmhärtighet, givande, gästfrihet. När vi samlas så har alla någonting att bidra med. Alla har någonting att ge in i det här sammanhanget. Och lite längre ner i kapitel 14 så sätter Paulus upp de där två riktlinjerna. När ni samlas, då har alla någonting att bidra med. Och allt ska syfta till att bygga upp. Alla har någonting att bidra med. Sitt inte på avbytarbänken. Du som är här, du har någonting att bidra med in i den här församlingen. Sollentuna är en växtplats och du är varmt välkommen att växa på den här platsen. Och i den här församlingen så är det många människor som har fått komma ut i tjänst, som har fått hitta och upptäcka sina gåvor. Och jag tror att det också är framtiden för Sollentuna Pingst. Jag i alla fall ett vittnesbörd på det. För jag kom hit när jag var 21. Jag sov min första natt på ett liggunderlag i Gula Villan här nere. Och jag är evigt tacksam för den här platsen och för vad den har fått betyda för mig och för vad den också får betyda för min familj. Paulus i det här bibelordet lyfter ju också upp den profetiska gåvan lite extra. Och jag tänkte säga någonting om det också. För jag tror att det finns någonting speciellt med just den där gåvan. Att det finns en anledning till att Paulus lyfter fram den. Jag kan i alla fall nämna några kompisar i min närhet och min vänkrets som inte hade varit kristna idag. Om det inte hade varit så att det vid något tillfälle hade varit någon som hade vågat kliva fram och säga ett ord. Testa detta. Det här kanske är från Gud. Och så har det liksom prickat rätt in. Jag kan nämna några stycken i min egen närhet som jag inte tror hade varit kristna idag. Om det inte hade varit så för att det var någon som hade klivit fram och vågat säga någonting. Och man måste inte stå här för att fungera den gåvan. Man kan göra det till sin bänkgranne eller man kan göra det i vardagen på olika sätt. Men det är en otroligt viktig gåva. I januari så var jag på en pastorskonferens i Upplands Väsby. Och träffade en massa andra pastorer. Och där så träffade jag också en kille som heter Jonas. Och Jonas, han kommer från min hemförsamling i Nässjö. Han är en väldigt härlig man i sina bästa år just nu. Han var en ung vuxen när jag var tonåring. Och han betydde otroligt mycket för mig när jag var tonåring. Han var en pionjär kan man säga. Han arbetade med mission emot helt onådda folkgrupper. Men så ibland så kom han liksom hem och predikade för våran ungdomsgrupp. Och det hände alltid en massa grejer när Jonas var där. Han bad för sjuka och han liksom talade ut ord som prickade rätt. Liksom. Så det hände en massa grejer. Så att jag har med mig det som ett bagage. Och sen så, när jag var på den här konferensen i januari så tänkte jag så här, ja, men jag ska låta Jonas be för mig. Det var, har jag inte gjort på sen jag flyttade från Nässjö. Så jag tänkte, ja, men Jonas, du ska få be för mig. Och Jonas, nu har jag beskrivit Jonas snällt, men Jonas är också helt galen. Han älskar Jesus, men han är också den galnaste människan jag vet. Så när Jonas ber så är det inte en så här försiktig bön. Utan man får stå och liksom hoppas på att han inte viftar till med en hand i ansiktet. Du förstår ungefär vad det handlar om. Så Jonas började att be. Och han liksom bad på sitt alldeles speciella sätt. Och så började han nämna en del saker som han kunde inte ha vetat det. Och det prickade rätt in i mitt hjärta. Och jag går därifrån och tänker, det är på riktigt. Det är inte bara något teologiskt eller filosofiskt. Det är på riktigt. Så när jag hoppas och drömmer om Sollentuna Pingst så tänker jag att det här skulle vi också behöva få se mer av. Jag tror att vi ibland vi låser oss för vi tänker på att det är vissa roller eller ett visst sätt lätt att framföra saker, men i grund och botten handlar det om att vi alla på något sätt lyssnar in. Vad är det Gud vill säga? Att vi övar på den finkänsligheten. Och jag tänkte dela med mig av en väldigt vacker bön som A.V. Tozer har skrivit. Det är egentligen ett utdrag ur en ganska lång bön som heter The Prayer of a Minor Prophet. Bönen från en mindre profet. Han levde ett väldigt speciellt liv, A.V. Tozer. Han blev frälst när han var 16 år och gick förbi en gatupredikant. Och sen fick han vara pastor hela livet. Otroligt speciell och fungerade i det profetiska och en väldigt erkänd författare. När han ska installeras som präst eller pastor så går han därifrån, för han tycker att det blir för mycket tjo och tjim, och så går han hem och så skriver han den här bönen, och så skriver han så här, jag tycker det är en fantastisk bön: ge mig en vision att se och mod att troget rapportera det jag ser. Gör min röst så som din, att även det sjuka fåret känner igen den och följer dig. Du får gärna ta den bönen med dig. Ge mig en vision att se och mod att troget rapportera det jag ser. Det sista jag ska säga kan låta som en självklarhet, men jag tycker att det är viktigt att säga ändå. Och det är att vi är en kyrka med Jesus i centrum. Det är han som är vårt ärende, och det här ska vi värna om. Vi är i businessen att göra lärjungar. Vårt uppdrag är mycket viktigare än underhållning eller en sysselsättning eller kultur eller att vara människor till lags. Vårt uppdrag är Jesus Kristus. Skammen och blygheten ska inte ta oss. Jesus säger att det hjärtat är fullt av, det talar också munnen. Och min bön är att våra hjärtan skulle vara så fyllda av kärlek till Jesus Kristus att det är honom vi vill tala om hela tiden. Och jag blir otroligt glad när jag går ner på kyrkkaffet ibland och så ser jag att några sitter tillsammans och så ber de under kyrkfikat. Kan ni tänka er? Mitt under kyrkfikat så sitter de där och så ber de. Eller så överhör jag någon diskussion om något bibelord eller någon som delar någonting av vad Gud har gjort i ens liv. Och jag tänker att det är en vision att när vi ses så talar vi om Bibeln och vi talar om vad Gud gör i våra liv. Inte bara väder och vind. Man får prata om det också. Man får prata om hockey och allsvenskan och allt det där som man vill prata om också. Men det hjärtat är fullt av, det talar också munnen om. Följ med mig till Hebreerbrevet kapitel 12, vers 1-12. Det här är mitt sista bibelord för den här predikan. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntar honom. Uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Jag har en mycket enkel inbjudan idag om att tala ut din kärlek till Jesus. Jag tror vi behöver göra det. Den här gudstjänsten, sa jag inledningsvis, det är en gudstjänst som bärs av tacksamhet. Och nu går vi in i förbönen, i responsen. Var med och ge den respons som finns i ditt hjärta. Du behöver inte tala ord som inte finns där. Men tala ut dem som du har i hjärtat. Jag tror att det finns någonting i att göra det, att tala ut dem. Det är också en inbjudan det här, att vara med och bygga församling. Att inte sitta på avbytarbänken. Att se sitt eget värde. Att se att Gud har lagt ner saker i ditt liv som behövs på den här platsen. som ingen annan kan bidra med utan du. Så var med och bygg församling. Herre, idag tackar vi dig. Vår tacksamhet går till dig. Tack för vad du gjorde på korset, Herre. Och tack för den tomma graven, Herre. Jag ber att du skulle fylla oss med din kärlek. Jag ber att du fyller oss med din kraft. Fyll oss med helig ande, Herre. Hjälp oss att urskilja din röst i våra liv, Herre. Gör oss modiga att respondera på det du vill för våra liv, Herre. Jesus, hjälp oss att urskilja när vi upplever att vi får någonting som är för någon annan människa, Herre. Gör oss modiga, Herre. Tack Jesus för att du övervann döden, Herre, och döden behöver inte skrämma oss. För vi väntar på en evighet tillsammans med dig, Herre. Jesus Kristus. Tack för det du har gjort på påsken, Herre. Hjälp oss att ta med detta in i våra egna liv, Herre, i vår vardag, Herre, på ett bra och ett klokt sätt, Herre. Jesus, fyll våra hjärtan, Herre, med din kärlek, Herre. Låt dem få bli så fyllda, Herre, att vi inte kan tala om något annat än att få tala om dig, Herre, och vad du har gjort i våra liv, Herre. Jesus, jag ber, Herre, för de andliga gåvorna i församlingen, Herre. Att det inte är en tävling eller en kamp eller en prestation, Herre, utan något som bara är givet för dig, Herre, och som är givet till alla och som är givet för att bygga upp församlingen, Herre. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus Kristus.